Så låt oss vända till första Korintierbrevet kapitel 7, så ska vi fortsätta där vi lämnade senast. Jag ska läsa från vers 17 till vers 24 denna söndag kväll. Första Korintierbrevet kapitel 7, vers 17 till 24. Det lyder så här: men var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, så som Gud har kallat honom. Det föreskriver jag i alla församlingar. Blev någon kallad som omskuren, ska han inte ändra på det. Har någon blivit kallad som oomskuren, ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Blev du kallad som slav, så bekymra dig inte över det. Men kan du bli fri, bli hellre det. Den som var slav när han blev kallad av Herren är Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är Kristi slav. Ni är köpta till ett högt pris. Bli inte slavar under människor. Bröder, var och en ska inför Gud förbli som han var när han blev kallad. Amen. Vi har nu gått igenom de här senaste predikningarna, det här sjunde kapitlet som handlar mycket om äktenskap, om skilsmässa, om celibat, om änkeskap, om det finns något sånt ord, om de som alltså är änkor eller änklingar. Om giftermål med icke-troende. Ett klart tema här för Paulus i detta kapitel, eller i denna del av texten, eftersom det förstås inte var kapitel som han skrev, men i den här delen av texten som vi kallar för kapitel 7, så talar Paulus om just detta. Så senaste gången talade vi då om äktenskap mellan en troende, en kristen, och en icke-troende. Så där vilka uppmaningar, befallningar, förmaningar Paulus har till just dessa par, i synnerhet då förstås till den troende i dessa par. Så där såg vi då Paulus först och främst hur han uppmanade dessa kristna, dessa blandade äktenskap, att de skulle förbli i äktenskapet, att de inte ska söka skilsmässa, att de ska fortsätta vara gifta, förbli gifta så länge den här icke-troende partnern är villig att leva med dem, att fortsätta vara gifta, så förbli i den situationen. Det är inte rätt att skilja sig bara för att det är en icke-troende man är gift med. Istället bör man se det som en möjlighet, en chans, kanske en unik chans, att genom sitt liv tillsammans med en icke-troende människa kunna evangelisera en förlorad själ, kunna föra denna människa till Kristus Jesus själv, visa evangeliet för honom eller henne. Så Paulus förklarar att den icke-troende partnern är helgad genom detta äktenskap, genom denna, detta civilstånd. Vilket är också förstås samma princip som han tillämpar på de icke-troende barnen. Och det gäller förstås också sådana familjer där båda föräldrarna är gifta, men har, eller är gifta, är kristna ska jag säga, men har icke-troende barn. De är heliga. Det är heliga. Och men det menar han då förstås inte att barnen är, eller partnern är troende, att den är kristen, att den är frälst, på nytt född, försonad med Gud. Utan snarare det att den här partnern eller barnen inte är så nedsmutsade av sin synd, så som det skulle vara ifall de inte levde i en familj där en eller flera är kristna. Att det nu genom att leva så nära någon som tror, leva så nära någon som hör till Guds folk, har en ständig helgande inverkan på familjen. Någon som ber för familjen. Någon som ständigt med hela sitt liv, sina ord, sina gärningar, sitt tålamod, sin attityd vittnar om Kristus. Varje dag, varje vecka, år efter år. Det har en helgande inverkan, och på det sättet är den icke-troende partnern och de icke-troende barnen helgade eller heliga. Och det bör inte underskattas, den inverkan man har som troende i en familj. Om man så är ensam i hela familjen. Eller om man är som ett gift par, båda kristna men har icke-troende barn. Vilken inverkan och påverkan man har på de andra familjemedlemmarna. Vilket hopp det finns för dem. Att inte ständigt leva i all den synd som de skulle kunna leva i. Utan istället för en del av evangeliet. Så ofta. Så nära. Men för att du inte lägga omöjliga krav på dessa kristna i äktenskapet, den andra partnern inte tror, så ger Paulus en tillåtelse eller ett undantag att ifall den icke-troende partnern vill skiljas, så då får det skiljas. I det fallet så är man inte bunden som en slav. Så att man till varje pris måste förbli gift. Att man känner att man går emot Guds bud ifall man faktiskt då skiljer sig i det fallen. Men det betyder förstås inte att man ska bara låta det fara till en skilsmässa. Om man anar att nu är någonting på gång, nu vill min icke-troende partner antagligen inte leva med mig, så ska man inte med sina ord, med sin attityd förvärra läget och försöka få mera fart på det. Så att, ja, jag vill ha skilsmässa, utan så långt som det är möjligt och så långt som det beror på en, stanna i äktenskapet, fortsätta vara gift också med en icke-troende. För det är för fridens skull som du är tillsammans med den du är gift med. För fridens skull. Det betyder att det är din frid, eller rättare sagt fred, som Daniel så många gånger har påpekat, att är det rätta ordet, inte frid, inte en sinnesstämning att du ska få känna ro och ha frid hemma, utan en fred. En fred, någonting som är motsatsen till krig eller konflikt med Gud. Det ska vara fred i hemmet. Det ska vara fred också för den icke-troende partnern. Det betyder alltså att för fredens skull, jag kommer börja använda det ordet fred nu, skippa frid, handlar inte om det. Fredens skull, för att den här icke-troende partnern ska få lära att känna fredsfursten själv, han som ger sann fred mellan Gud och människa, för fredens skull, fortsätt vara gift med din icke-troende partner. Kanske kommer han eller hon att omvända sig och komma till tro, för att du ville stanna med honom eller henne. Leda honom eller henne till Kristus. Så principen är och förblir, som det har varit i det här kapitlet, förbli som ni är. Fortsätt att vara i den ställning som ni blev kallade. Om det är att vara gifta, så fortsätt vara gift. Sök inte att bli fri från ditt äktenskap. Och är det att du är enkling, fortsätt vara det, även om det inte är fel att gifta sig. Så dagens text då, så kommer egentligen att vara en utläggning, en utvidgning av denna princip som vi har sett här i kapitel 7 som Paulus hänvisar till gång på gång på gång. Man ska lägga ut den och förklara den och illustrera den med två exempel som vi läste om, omskärelse och slaveri. Så det bör förstås inte ryckas lös från sitt sammanhang så att vi tror att den här texten handlar om omskärelse eller handlar om slaveri. Det är två illustrationer. Vi förklarar Paulus princip om att förbli som man är, förbli i den ställning man är, gift, celibat, änka, änkling. Så det vi bör komma ihåg då vi närmar oss denna text vad Paulus talar om, äktenskap, skilsmässa, alltså civilstånd. Det är det som han syftar på. Men nu kommer han alltså att förklara principen förbli som ni är. Så låt oss då se på dagens text med början i vers 17 och vi ska försöka hinna igenom alla 8 verser som vi läste. Vers 17. Men var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, så som Gud har kallat honom. Det föreskriver jag i alla församlingar. Så det här är den princip som Paulus har talat om. Förbli som ni är. Det handlar, som jag just sa, om äktenskap eller celibat. Om ditt civilstånd, förbli som ni är, var och en ska leva i den ställningen som Gud kallade honom. Och det förklaras här då närmare med dessa ord, att leva i den ställning som Herren har tilldelat honom. Alltså att leva som gift man eller hustru. Att leva som enkling, som änka. Att leva tillsammans med din troende eller icke-troende partner. Och ifall du har skilt dig, att inte gifta om dig med någon annan, utan istället förbli skild, eller ännu bättre, försona dig med din partner. Så det är vad Paulus säger. Men notera här att vad han förklarar, eller vad han tillägger här med denna text. Och det första som vi ser är att det är Herren som tilldelar vår ställning, som Herren har tilldelat honom. Det är inte våra äktenskap eller icke-äktenskap, om man inte är gift. Det är inte ett resultat av olyckliga omständigheter. Oj nej, varför blev jag gift med den där? Oj nej, varför får jag aldrig bli gift? Det är inte en slumpmässig situation. Någonting som bara råkar sig. Inte som styrs av ödets nyck, som man brukar kalla det. Som i att, tänk vilken tur att man får bo i detta land, som vissa säger. Har ingenting med tur att göra, det har att göra med vad Gud har för syfte, för avsikt, för plan. Med dig, med mig, med oss alla. Så nej, det är Herren som tilldelar. Herren, alltså Kristus Jesus, är suverän över var och ens livssituation. Den ställning vi är just nu, det är han som har tilldelat den. Han har ett syfte, en avsikt, en poäng, en mening med det. Det är inte meningslöst. Det är inte en olycklig situation som man måste förbättra till varje pris, utan Gud har en avsikt med den. Men det är inte situationen i sig som avgör vem som är kallad av Gud. Så att det är bara de som är gifta eller bara de som är singlar som är kallade, utan Herren tilldelar oss den ställning vi har. Och Gud kallar oss, det vill säga frälsar oss i den ställningen, oberoende vad den är. Gud är suverän. Så att han kallar oss där vi är, i den situation vi är. Han tilldelar oss dessa situationer. Och fortsättningen, så som Gud har kallat, syftar förstås på frälsningens kall. Alltså det inre kallet, det effektiva kallet. Det oemotståndliga kallet. Som alltid resulterar i att man blir frälst. Vi har det yttre kallet, det som då vi förkunnar evangelium, då vi predikar ordet, då vi vittnar om Kristus Jesus. Det är det yttre kallet, där vi kallar människor från alla folkslag, från alla länder, i alla livssituationer, att vända om till Kristus. Men så har vi det inre kallet, det som vi ser här, det som är, kommer från Gud själv. Det som är oemotståndligt, som drar människor till frälsaren. Det kallet som Paulus talar om här. Så den livssituation man har, eller som man blir kallad i, vad det än är för civilstatus, eller om man är oomskuren eller omskuren, eller slav eller fri, det är irrelevant för kallet. Kallet, det inre kallet, det effektiva kallet, är inte beroende av din livssituation. Du behöver inte bli gift innan du är kristen, eller blir kristen. Eller du behöver inte vara singel för att kunna bli kristen. Du behöver inte vara omskuren för att bli kristen. Du behöver inte vara oomskuren. Eller du behöver inte vara slav, eller är fri. Det är irrelevant för kallet. Gud kallar oss inte för att vi har en rätt ställning, åtminstone inte en sådan livssituation. Utan han kallar oss för att vi har en rätt ställning i Kristus, någonting som inte vi kan göra någonting åt. Den ställning som vi blir satta i av Gud själv. Men vår status är irrelevant. Så fortsätt att leva i den ställningen, säger Paulus. Förbli som ni är, gifta eller ogifta, änklingar eller änkor, skilda eller icke-skilda, gifta med en icke-troende partner eller gifta med en troende partner. Förbli i den ställningen. Dock inte förstås så att man måste till varje pris förbli kvar i den ställningen, så att man absolut inte tillåter förändring. Att man säger det som att förändring alltid är dåligt. Förändring kommer oundvikligen förr eller senare. Men förändringen eller ställningen är fortsättningsvis irrelevant för Guds kall. Du är varken mer eller mindre kallad för att du är gift eller ogift. Det är irrelevant. Så denna princip är inte en lag. Paulus sätter inte fram ett bud att du absolut i varje pris måste fortsätta förbli i den ställning du är. Och gör du inte, så begår du synd. Det är inte det som Paulus säger. Det är inte en lag. Det är en princip. Fortsätt i den ställning som Gud har kallat dig i. Men om din ställning ändrar, så ändrar inte ditt kall inför Gud. Du är fortsättningsvis frälst, även fast du skulle bli änka eller änkling. Även fast ditt äktenskap med icke-troende skulle ta slut. Du är fortsättningsvis hans dyrbara barn. Så sista delen, först den här, vers 17. Det föreskriver jag i alla församlingar. Här ser vi någonting som Paulus nämner flertalet gånger här, just i första Korintierbrevet. Som han vill visa åt Korintierna, att hans undervisning till dem inte är specifik, den är inte unik för dem. Det är någonting han undervisar dem i alla församlingar. Och då vet vi att Paulus besökte eller grundade många församlingar, utförde flera missionsresor, reste runt i det romerska riket, Medelhavsområdet, inrättade eller grundade församlingar, satte äldste att verka i den. Så han vet vad han talar om. Han har verkligen besökt många olika ställen, många olika folk i deras kulturer, i deras, ska man kalla det, deras fördomar. Men detta är någonting han föreskriver i alla församlingar, på alla ställen. Detta är en universell princip som han ger åt alla församlingar. Det gäller inte bara Korintierna. Så när det här uttrycket används, och det används bara i första Korintierbrevet, visar att Paulus säger åt Korintierna, eller de har antagligen anklagat honom för att hans teologi är fel. Hans teologi är alltid specialanpassad till dem. Han lägger tyngre krav på dem, eller större regler, eller värre principer. Nej, säger Paulus. Detta är någonting jag föreskriver i alla församlingar. Också i Efesus. Också i Filippi. Överallt föreskriver jag detta. Överallt ger jag samma princip: för bli som ni är. Det är er teologi det är fel på. Det är inte min. Det är ni som måste förstå att detta gäller överallt där Gud har sitt folk. Så låt oss med det fortsätta till de här två illustrationerna som Paulus har av denna princip. Vi börjar med den första i vers 18. Där det står: blev någon kallad som omskuren, ska han inte ändra på det. Har någon blivit kallad som oomskuren, ska han inte låta omskära sig. Han börjar här med en väldigt, väldigt vanlig situation i den tidiga församlingen, den tidiga kyrkan. Ett väldigt tidigt problem. Det första kyrkorådet, eller kyrkomötet, om man vill kalla det för det, handlade om precis just detta, om omskärelsen. Huruvida den är nödvändig också för icke-judiska kristna människor. Behöver det omskära sig? Som man kan läsa då i apostlagärningarna och i vissa av Paulus brev, så var frågan om huruvida det behövde omskära sig inte någonting som var synnerligen viktigt för Paulus. Och han var förstås väldigt passionerad över detta, att lägg inte en sådan börda på dem, lägg inte ett sådant krav på dessa icke-judiska, hedniska kristna människor. Detta är en börda som inte ens ni har klarat av att bära, ni judar. Han har en väldigt starka ord mot dessa judiserande lärare som vill lägga denna omskärelsens krav på alla hedna kristna. Han säger: det som hetsar er borde gå och kastrera er. Kanske det starkaste orden han har något av sina brev. Gå och kastrera er. Gå och stympa er. Ni som kräver att andra ska omskära er, ni borde gå och kastrera er. Så nej, från Nya testamentets undervisning är det tydligt att det finns inte en skillnad mellan jude och grek, mellan omskuren och oomskuren, eller barbar eller skyt. Alla är ett i Kristus, och Kristus är allt i alla. Så här tar nu då Paulus upp två exempel på det som blev kristna, och visar att deras ställning då de blev kallade inte är relevant. Blev någon kallad som omskuren, ska han inte ändra på det. Alltså en jude som blev kristen, någon som har omskärelsen redan från att de var spädbarn, att de blivit omskurna. Det kan kanske Se som en konstig sak att nämna vi hur ofta händer det att judar försökte ändra på sin omskärelse. Det var ju snarare tvärtom, så att judarna försökte lägga omskärelsens krav på hedningarna. Men det förekom faktiskt bland judar att de försökte dölja sin omskärelse, i synnerhet under hellenismens tid, strax före Makabernas uppror, ungefär 160-70 före Kristus. Då den grekiska kulturen, hellenismen, hade en stor inverkan på judarna, på Israel. Fast det är det som, för att smälta in i den här kulturen, för att försöka anpassa sig till den, försökte dölja sin omskärelse, ofta med en väldigt smärtsam operation. Man kan läsa om det i första, vad heter den på svenska, Makabernas bok, jag vet inte vad den heter, någonting i den stilen. Och i Korinth var det här antagligen det största problemet. Det fanns förvisso judar bland korintierna, men man talar igen, var det inte det största problemet att dessa judar försökte dölja sin omskärelse. Så detta antagligen mer en form av illustration, ett exempel, någonting som vi antagligen känner till. Vi har läst historien om sitt eget folk, om Israel, och vet vad som hände under denna tid, hur de sökte dölja sin omskärelse. Det är den illustrationen som Paulus använder. Gör inte det. Är du kallad som jude, som omskuren, så fortsätt att leva som omskuren. Sök inte ändra på det. Och sen det andra fallet, det andra exemplet. Har någon blivit kallad som oomskuren, ska han inte låta omskära sig. Och det är då en hedning som blir kristen, en icke-omskuren, någon som inte har fått sin förhud bortskuren. Som jag nämnde, som vi vet, som vi alla vet, så är det en aktuell fråga i den tidiga församlingen huruvida hedningar skulle tvingas bli omskurna. Och även om man kunde, hur ska jag förklara, det är synnerligen viktigt för Paulus att även om man kunde omskära sig av pragmatiska orsaker, som i fallet Timoteus. Vi vet att Paulus då omskar Timoteus för att inte stöta sig med judarna. Timoteus, som var son till en judisk mor men en hednisk far, var inte omskuren från födseln, men för att inte stöta sig med judarna, för att inte orsaka någonting som blev till deras fall, så omskars också Timoteus. Så det fanns orsaker, eller det fanns till och med sådana pragmatiska fall, orsaker, där Paulus till och med rekommenderade omskärelse. Men det var inte av religiösa orsaker. Det var inte för att Timoteus skulle bli en fullvärdig kristen, utan snarare just för att kunna nå ut till allt fler människor. Bli som en jude för judarna. Bli som en hedning för hedningarna. Så även om det fanns sådana pragmatiska orsaker till omskärelse, så kunde det inte vara ett krav för en hednisk kristen att bli omskuren. Så med detta dubbelexempel, eller dubbelfall, så visar Paulus att det här gäller alla kristna. Det här gäller oberoende om du är jude eller hedning. Det här gäller dig oberoende om du har haft tillgång till templet, till profeterna, till lagen, till alla riter som hör till Gamla testamentet, det gamla förbundet. Eller om du inte har, om du var ett folk som var avskild från Gud, oberoende din bakgrund, så gäller denna princip dig. Förbli som du är. Det fortsätter vi då i nästa vers, med vers 19. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Så här fortsätter Paulus och visar hur irrelevant omskärelsen är för vårt kall, för vår frälsning. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Alltså det är ingen skillnad inför Gud. Inför den allsmäktige. Han som kallar. Han som frälser. Huruvida du är omskuren eller oomskuren. Och det är kanske inte så kontroversiellt för oss idag. Vi har inte en stor grupp omskurna medlemmar bland oss. Vi har ingen alls. Vi är 100% hedningar. Oomskurna. Men det var en stor sak för judar, i synnerhet på den här tiden, i den tidiga församlingen, där vi vet hur viktigt det var för judarna, för deras identitet, att faktiskt hålla sig till Moselag, att låta omskära sig. Omskära sig som gör det. Givits åt Abraham på tecknet på det förbund som Gud ingick med Abraham och löftet som Gud gav, som vi kan läsa i första Mosebok 17. Jag kan läsa ur första Mosebok 17 där Gud inrättar detta förbund med Abraham och ger honom omskärelsens tecken. Från vers 2. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Och vers 4. Se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli far till många folk. Och vers 6. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig. Och kungar ska utgå från dig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanans land ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Detta förbund betydde väldigt mycket för judarna. Det var orsaken till att de hade ett land, ett eget land. Det utlovade landet. Det var orsaken till att de hade en Gud. Att han var deras Gud. Att han var Israels Gud. Att han var hela detta folks Gud. Han var inte amoréernas Gud. Han var inte edomiternas Gud. Minst den inte den bemärkelsen att de hade honom som sin Gud. Som de tillbad. Även om han får säga alla folks Gud. Men han var specifikt judarnas Gud. Israels Gud. Hela judarnas identitet. Som folk hängde på just detta förbund. Och omskärelsen var detta förbundstecken. Som det står i vers 11 där i första Mosebok 17. Ni ska skära bort er förhud. Och det ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Och här kommer då Paulus och säger att om man är omskuren eller oomskuren har ingen betydelse. Så varför gav då Gud ett sådant tecken åt Israels barn? Svaret är förstås att omskärelsen skulle vara ett tecken på Abraham och på hans efterkommande. Att det var ett av Gud utvalt folk. Ett fysiskt tecken som skilde dem från hedningarna eller de andra folken runt omkring dem. Som gjorde dem distinkta från dem. Att det var Guds representanter på jorden. Att det inte hade någon betydelse för Abraham och hans kall, hans frälsning. Att han var omskuren eller inte omskuren, det vet vi. Paulus själv förklarar det i Romarbrevet 3. Han förklarar att Abraham blev kallad före han fick omskärelsens tecken. Före han blev omskuren. Han blev frälst, han blev förklarad rättfärdig innan han var omskuren. Omskärelsen hade inte en betydelse för hans kall, för hans frälsning, för hans ställning inför Gud. Den kom efteråt. Så hans omskärelse var alltså irrelevant för hans kall och hans frälsning. Precis som Nineves folk som inte var omskurna, så var deras kall, deras omvändelse till Gud vid Jonas predikan, deras icke-omskärelse, om man ska kalla det, var irrelevant för deras omvändelse. Det blev omvända för att Gud kallade dem, inte för att de inte var omskurna. Så denna princip här med omskärelsen som exempel bör nu tillämpas förstås på kontexten som vi har talat om, civilstatusen, äktenskapet, celibat, enketillstånd, vara gift eller inte. Det är irrelevant. Det är fantastiskt att få vara gift, och det är fantastiskt att kunna leva i celibat, men det är fortsättningsvis inte avgörande för ditt kall. Det enda som betyder något är att man håller Guds bud. Paulus säger här. Och det kan igen, om vi går tillbaka till judarna, verka en aning motsägelsefullt, för omskärelsen var ju att hålla Guds bud. Det var Guds befallning till Abraham och hans efterkommande att omskära sig. Så man kan se att judarna snabbt skulle protestera här och säga, är inte det att hålla Guds bud att låta omskära sig? Men Paulus avsikt är förstås att lydna till Guds bud inte är detsamma som att iaktta fysiska riter, ritualer eller utvärtes saker. Omskärelsen har ett syfte, en betydelse som Gud gav åt sitt folk Israel för att skilja dem från de andra folken. Men det var aldrig tänkt som en nödvändighet för frälsningen, för kallet från Gud, vilket vi ser i Abraham först och främst. Hur han blir förklarad rättfärdig innan han blir omskuren. Omskärelsen har aldrig den avsikten, det syftet att göra någon fulländad eller värdig Guds kallelse. Att hålla Guds bud är så här en sammanfattning på att man genom sin pånyttfödelse, genom det att man har fått ett nytt hjärta och en ny vilja att följa sin Herre, gör allt han befaller en. Att man går med honom till korset om så krävs, ända till döds, är lydig mot sin Herre. Det är inte något yttre som omskärelsen, utan det är någonting inre. Någonting som ändrar vår inställning, vår vilja, vår attityd, vårt hjärta att bli Kristi efterföljare. Så med denna illustration så återgår nu Paulus tillbaks till sin huvudpoäng i vers 20. Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Och detta upprepar nu igen samma princip som vi har sett flertalet gånger, som vi har tittat på, som vi har talat om. Man ska bli kvar i den ställning man är, som gift eller ogift, omskuren eller oomskuren, som man var i då Gud kallade in. Inte igen kategoriskt så att man måste förbli ogift. Om man vill gifta sig så är det givetvis inte en synd, men som en princip, som en någonting som visar hur irrelevant din ställning är för Guds kall. Gud kallar människor där det är därför att Herren har gett dem i deras ställning sådan som vi är. Och ändrar deras ställning så är det inte till lust, och det är inte till vinst eller till gagn inför Gud. Ifall man gifter sig så är det varken till det bättre eller till det sämre, då det gäller ditt kall inför Gud.
Du är fortsättningsvis hans barn. Du är fortsättningsvis hans helige, hans kallade, hans blodsköpta barn. Så man kan vara Guds folk, både som gift och som ogift, ifall ni inte visste det. Både som omskuren och som oomskuren. Den som hävdar att man måste ändra sin status, att man måste bli det ena eller det andra för att kunna vara kristen, är i skarp konflikt med vad Guds ord säger. Så låt nu istället detta, denna situation som du eller och jag är i, eller om du inte är kristen just nu, låt din situation som du är i just nu inte hindra dig från att komma till Kristus. Utan tvärtom, låt det vara en situation, en möjlighet att helga din omgivning. Vem du än bor med eller vem du än lever i närheten av. Låt det vara möjlighet, en chans att helga din omgivning. Kanske föra dina nära och kära till frälsningen. Så, Paulus fortsätter sen ännu med en andra illustration. Vi ska försöka hinna med den också. Vers 21. Blev du kallad som slav så bekymra dig inte över det. Men kan du bli fri, bli hellre det. Detta exempel handlar nu om slavar och fria. Även detta är något som Paulus förklarar irrelevant för kallet. Som han också gör på andra ställen i sina brev. Galaterbrevet 3. Talar om det vers 28. Han är inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus Jesus. Kolosserbrevet 3, vers 11. Han är inte längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbat, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Till skillnad från exemplet med omskärelse så sättet Paulus uttrycker sig här annorlunda. Och det sätt han uttrycker principen. Blev du kallad som slav så bekymra dig inte över det. Som Paulus säger här. Alltså att orsaken till att du blev kallad som slav är förstås fortfarande densamma. Herren satte dig i den situationen. Han gav dig slaveriet. Men ditt kall är oberoende. Så bekymra dig inte över att du är slav. Man, som slav hade man sällan möjlighet att kunna välja sin frihet. Eller det hörde förstås inte till att man kunde bara välja att bli fri. Det fanns vissa möjligheter att kunna arbeta sig till sin frihet. Att arbeta ett antal år. För att bli kvitt en skuld kanske. Så då kunde man bli fri från sitt slaveri. Det var i synnerhet vanligt bland judarna själva. Men man kunde inte bara välja. Man kunde inte bara genom att ändra inställning välja att bli fri. Man kunde inte ändra sin situation, sin ställning som slav bara över en natt. Det var i så fall en längre process. Och ibland fanns det förstås inte ens en möjlighet att bli fri. Ibland hade man en sådan herre som aldrig någonsin skulle göra dig fri. Så det berodde egentligen inte på en själv då längre, en ställning. Utan just i dessa fall så ser vi att det ligger utanför den människans möjlighet att välja. Så därför ändrar Paulus här lite sitt sätt att uttrycka principen. Förbli som du är. Paulus poäng är att man är inte att man kategoriskt stannar i sin nuvarande ställning. Utan att man inte låter sin nuvarande ställning förbli en orsak till bekymmer. Eller till oro. För Gud har kallat dig sådan som du är. Även om du önskar att du vore fri, så bekymra dig inte för att du är slav. För det är Gud som har kallat dig som du är. Vår status
som fri eller slav är igen inte beroende eller relevant för vårt skall. Gud kallar det som är slavar och Gud kallar det som är fria. Så bekymra dig inte över din ställning. Kanske använder Gud dig just i den situation där. Där du är slav under en tyrannisk och gudlös herre som plågar dig, som ger dig orättfärdiga straff. Men kanske Gud använder dig i din situation. Kanske du genom ditt tålamod, din gudfruktighet påverkar honom eller henne. Har en helgande inverkan på din herre. Och så leder din herre till Kristus. Det är det viktiga. Inte vilken status du har. Om du är slav eller fri. Utan vad Gud har kallat dig till. Och en annan skillnad med det här exemplet. I jämförelse med omskärelse. Är det att Paulus också ger ett undantag här. Han ger ett undantag. Men kan du bli fri så bli hellre det. Tillägger han. Och med detta vill han förstås visa att även om du är kallad som slav så är det inte fel att bli fri. Alltså att ändra sin status. Kan du bli fri så bli hellre det. Det är bra att få vara fri. Att få vara fri från en jordisk herre som kommer med sina krav och sätter gränser för din frihet. Det är bra att kunna vara självständig, att ha frihet att samlas med dina troende bröder och systrar ständigt. Att inte lämna bort från det sammankomsten ni har. Det är en bra sak. Det är självklart en bra sak att kunna vara fri. Så om du kan bli fri, bli hellre det. Säger Paulus. Han ger oss ett undantag eller ett medgivande. Det finns förstås en möjlighet att översätta det här. Så på ett annat sätt, vissa hävdar att det Paulus säger här, att även om du kan bli fri så fortsätt hellre att vara slav. Men det vill ju visa att Paulus försöker till varje pris fortsätta sin princip. Också här med slaveriet som exempel, att låt inte din möjlighet att få bli fri ändra på din situation. Och det är helt möjligt att man kan tolka texten så. Men det ter sig mer osannolikt. Det gör då mer att principen blir en lag. Att om du kan bli fri så försök att inte bli det. Fortsätt vara slav. Det verkar mer rimligt. Att Paulus faktiskt uppmanar, han tillåter det som är slavar, det som har blivit kallade som slavar, att bli fria, om det kan bli det. För visst är det en bra sak att få vara fri från en jordisk herres inverkan eller direkta begränsningar. För vi vet att för alla slavar fanns det inte ens möjlighet att bli fri. Ibland var man slav livet ut. Så för dem som kan bli det, bli gärna det. Bli gärna fria. Men vi måste fortsätta. Vers 22. Den som var slav när han blev kallad av Herren är Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är Kristi slav. Och här inkluderar nu Paulus den frie i det här exemplet, eller i illustrationen. Han talar bara om slaven, eller den som är i slaveri i förra versen. Men nu inkluderar han den frie här, i vers 22, i denna princip. Den form av ordlek som Paulus tar till här, då han visar två motsatta situationer och hur det bör se på sig själva i relation till Kristus. Den som var slav när han blev kallad av Herren är Herrens frigivne. Alltså den kristen som är slav bör förstå att även om du lever i ett jordiskt slaveri så är du fri från syndens slaveri. Kristus har köpt dig fri. Han har gjort dig till sin frigivne. Även om du har en tyrannisk herre, någon som sätter ständiga begränsningar på dig, behandlar dig orättfärdigt, berövar dig på din frihet, så vet du att ditt slaveri till synden är slut. Det är över. Synden har inte makten över dig. Det är inte längre din herre. Du är fri. Du är fri. Och sen, den frie då. Den som var fri när han blev kallad är Kristi slav. På samma sätt bör den som är fri, då han blir frälst, förstå att han är Kristi slav. Alltså att han inte är fri att leva precis som han vill, att leva i alla de synder som han vill, att göra precis det som köttet begär. För att det är att förneka den herre som han tillhör, den herre som har friköpt en, den som verkligen är ens herre, Kristus själv. Nu förstås ingen av oss i en sån situation att vi skulle vara slavar, åtminstone inte i den bemärkelsen som Paulus menar. Ingen av oss som tvingas återvända till en jordisk herre, och missar vi den chansen så har vi rätt att slå ihjäl oss eller någonting i den betydelsen. Även om vi förstås har våra arbetsgivare eller våra jordiska herrar som sätter olika begränsningar på oss. Men vi har inte precis det exempel här som, eller den situation som Paulus syftar på. Men vi kan ändå identifiera oss med den. Vi kan förstå vad det är att vara en slav med en herre över sig. Någon som sätter stopp för din frihet. Någon som förhindra dig att vara tillsammans med andra troende. Någon som på ett sätt eller annat, som kräver att du kommer och arbetar vid just den tidpunkten då du vet att du har en möjlighet att vara tillsammans med det heliga. Vi kan förstå vad det är. Vi kan bilda oss en uppfattning om vad det var för en kristens slav att leva så. Vi kan identifiera oss med det. Eller vi kan kanske inte identifiera oss, men vi kan förstå. Och vi kan förstå vad det är att vara fria. Vi kan förstå vad det är att inte ha en sådan jordisk herre. Någon som är den som begränsar vår frihet. Som till en sådan bemärkelse förhindrar att vi skulle kunna komma hit denna kväll. Vi förstår vad det är att vara fria från sådana begränsningar. Men vi bör inte kalla vår situation som fria för att ha tur eller för att ha en vad ska man säga, det är så gott att leva i Finland, säger vi. Det är så gott att leva i ett fritt land, och visst är det, men det är inte tur. Det är vad Herren har kallat oss till. Det är vad Herren har tilldelat åt oss, att vara fria. Att inte ha en jordisk herre på samma sätt som vi vet att vissa av den här tidens människor, antikens människor, har det. Det är inte tur att vi inte har ett slaveri. Det är vad Herren har tilldelat oss. Det är inte utan hans avsikt och hans syfte. Men det är fortsättningsvis irrelevant för vår ställning, för vårt kall till Gud eller vårt kall av Gud, huruvida vi är fria eller slavar. Om slaveriet skulle återkomma till vår tid och till vårt samhälle, om vi skulle ha ett sådant slaveri som vi har sett i bara för några hundra år sedan, transatlantiska slavhandeln, slaveriet i de olika delar av världen,
Så även om vi skulle ha en sån läge, även om vi skulle hamna i slaveri, så vet vi att detta är inte relevant för vår kallelse. Vi kommer inte att vara mindre värdiga kristna för det. För oberoende om du är slav eller fri, så är du kallad av Gud. Det beror inte på dig själv. Det beror på honom som tilldelar vår ställning som slav eller som fri. Han har friköpt oss fullt ut, hela vår själ och vår kropp. Det såg vi i det förra kapitlet. Också vår fysiska kropp är friköpt av vår Herre. Han som är vår Herre. Till honom som vi är slavar. För vi är slavar. Slavar under rättfärdigheten. Slavar under Kristus. Så då tjänar vi honom som vår Herre. Så Paulus fortsätter sen med förstärka den här bilden med slav och fri i följande vers 23. Ni är köpta till ett högt pris. Bli inte slavar under människor. Detta är en ny bild som Paulus ger här. Vi såg i förra kapitlet, jag nämnde det just kapitel 6, vers 20, så skriver Paulus, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Det var ett högt pris. Det var inte ett litet pris. Det var någonting dyrbart. Det var någonting som kostade Kristus själv hans liv. Att vi skulle kunna bli fria. Såväl den frie som slaven är friköpta till ett högt pris. Såväl juden som greken, alltså den omskurne som den oomskurne, är köpta till ett högt pris. Såväl den gifte som den icke-gifte är köpta till ett högt pris. Alla Guds barn är köpta till ett ofattbart högt pris. Kristi blod. Det krävde att såväl slaven som den frie, att Kristus stod för dem båda. De är båda lika dyrbara i Guds ögon. Båda två är friköpta av Kristus. Båda är förklarade rättfärdiga inför Gud. Vad din jordiska ställning än är, så är den irrelevant. För det pris som Kristus måste betala för dig och för mig och för alla sina heliga. Kristus och hans verk är det relevanta. Vem Gud har utvalt och vem Gud har helgat i Kristus är det relevanta. Vem den helige ande kallar, vem den helige ande verkar i, är det relevanta. Vilken ställning vi har är irrelevant. Och status är irrelevant. Är du slav eller fri? Irrelevant. Även de som utsattes för den förskräckliga slavhandeln på främst 1700-talet, 1600-1700-talet. Även dessa människor som blev sålda som slavar. Bland dessa fanns det kristna. Deras ställning som slav är irrelevant. Guds kall är relevant. Kristi verk är relevant. Vad Gud gör, vad Gud har gjort är det relevanta. Men vi ser det nu här, den här versen. En uppmaning, bli inte slavar under människor. Men högst antagligen inte en ordagrann uppmaning, även om man kan förstå se det som det är också, att man inte ska ge sig åt slaveri. Men det är nu knappast det som är Paulus främsta uppmaning eller främsta avsikt här. Utan det han säger här, det han uppmanar korintierna och oss också förstås, är inte att oroa oss över vår sociala ställning, vår civilstatus. Som så väl den gifte som den icke-gifte, den slaven som den frie, är
Kristi egendom. Nej, Paulus uppmanar här att inte låta andra människors uppfattningar om vad som är rätt och vad man bör vara eller vad man bör göra för att bli kristen bli en orsak till fall för oss. En orsak till att vi inte kommer till Kristus, att vi inte bekänner honom som Herre. Att deras uppmaningar, gift dig eller skilj dig eller omskär dig eller sök dölj din omskärelse. Låt inte det bli ett hinder för dig för att komma till Kristus, för att det är irrelevant. Låt dig inte bli slav under människors krav, människors uppfattning på vad som krävs. Det är irrelevant. Du kan bli kristen som gift eller ogift, som slav eller fri, som omskuren eller oomskuren. Du blir inte mer andlig för att du lever i celibat som en viss kristen, visst kristet samfund menar att deras präster måste göra. Eller du blir inte mer from för att du gifter dig och visar att du vill skapa familj, vilket är en underbar sak, men det leder inte en större fromhet, inte i sig självt åtminstone, utan vad som betyder något är att man håller Guds bud, att man fortsätter i den ställning som Gud har kallat en till. Det är förstås poängen med hela detta stycke. Det ser vi också i avslutningen, sista versen, vers 24. Bröder, var och en ska inför Gud förbli som han var när han blev kallad. Sammanfattning av hela det stycke vi har talat om. Eller egentligen alla verser ända upp till vers 24 här i kapitel 7. Förbli som du är. Punkt. En ställning då man blir kallad är irrelevant. Eller för att sätta det lite mer positiva ordalag, den ställning du har då du blir kallad är en möjlighet för dig att helga din omgivning, som vi såg med den som är gift med en icke-troende partner. Det är en möjlighet att evangelisera din närmaste omgivning. Så med denna avslutning då visar Paulus, eller ja, aposteln Paulus oss att det är okej, ja, det är till och med en fördel att förbli som man är då man blir frälst. Det är inte fel att ändra på det. Det är inte fel att gifta sig. Det är inte fel. Men det är irrelevant. Det finns en orsak att tro att Gud har kallat dig i just den situation du är. Att han har en avsikt, ett syfte med det. Att han ämnar göra och använda dig på ett sätt i den ställning du är som inte du förstår, för att åstadkomma större saker. Så förbli som du är. Men samtidigt får det inte bli en orsak att tro att Gud inte kommer att ändra din ställning. För vi vet mycket väl att alla gifta par kommer förr eller senare att inte vara gifta längre. Och vår förhoppning för oss som är gifta är att det avslutas först i döden. Att den ena partnern dör. Eller om man så önskar att båda dör samtidigt, men det händer mera sällan. Så din ställning kommer troligtvis att ändra. Och den kan ändra oberoende om du söker den eller inte. Men poängen är ändå densamma. Om du blir enkel eller enkling, så är du ändå i samma kall. Lika dyrbar, lika mycket kostade det för Kristus att betala för din frälsning. Det är det enda som har betydelse om vi är i Kristus. Ditt förhållande med Gud, det har betydelse. Och det är det som har betydelse för alla er som inte tror. Ni som är utanför Gud eller utanför Kristus. Ni som inte är försonade med Gud. Det enda som har betydelse för dig är vilken ställning eller vilket förhållande du har med Gud. Det spelar inte roll om du går till kyrkan eller läser Bibeln eller deltar i bönemöte. Om du är döpt, om du deltar i nattvarden, om du gifter dig eller inte gifter dig. Det har ingen betydelse så länge du inte är i Kristus, så länge du inte är försonad med Gud. Det är den ställningen som jag uppmanar alla icke-troende att ändra på. Vi har sett en princip som gäller alla troende. Men för det icke-troende, ni som är utan Gud i världen, ni måste förändra er ställning. Jag vet att ni inte har, att Bibeln säger att ni är döda i era synder. Att era hjärtan är långt borta från Gud. Men ni måste ändra på er ställning. Ni måste bli försonade med Gud. Ni måste ha Kristus på er sida. Annars är det ute med er. Ni måste följa honom som villigt gick upp till Golgata kors för att dö. Verkligen, verkligen dö för alla Guds utvalda skull. Ta på sig det straff som rätteligen tillhör dem. Han utstod frivilligt förakt, förnedring, korsfästelse, död, begravning. För att en rutten syndare som du ska gå fri. Ser du denna Kristus denna dag? Upphöjd på korsets stam. Fall ner där vid korsets rot och ropa till honom. Se upp till honom. Inte den här bilden jag har bakom mig. Utan se upp till Kristus i Bibeln. Bibelns Kristus, se upp till honom. Ropa till honom. Fräls mig Herre. Gör mig till din egen, till din slav. Jag vet att jag är fri i mitt jordiska liv, men jag vill bli din slav. För jag vet att jag är slav under synden. Jag kan inte sluta synda. Åh Herre, gör mig fri från detta slaveri. Vänd om. Från din förgängliga väg. Förtrösta på inget annat och ingen annan än Kristus Jesus själv. Kom till mig, säger han. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok. Och lär av mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni få ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Kom till frälsaren, till Kristus. Se Guds lam som tar bort världens synd. Och det som Johannes döparen sade åt sina lärjungar när kristna fick se Kristus komma. Han är Guds son. Han är syndarens hopp. Det enda hoppet. På domens dag. Som kommer för oss alla. Slavet är fri. Omskuren eller oomskuren. Gift eller ogift. Kristen eller icke-kristen. Domen kommer. Varför vill du då dö? Varför vill du bli dömd? Då du kan leva i Kristus. Tro på honom. Tro på evangelium. Så ska du bli frälst. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far, vi tackar dig för den här texten som du har gett åt oss, som vi har fått läsa, studera, bli undervisade från denna kväll. Far, hör jag ber att var och en av oss som är här och alla som hör denna predikan på ett eller annat sätt ska bli förvandlade i sina hjärtan.
Att de ska förstå hur irrelevant deras ställning är, deras situation, deras livssituation, huruvida de är gifta eller inte, slavar eller fria, omskurna eller inte, hur irrelevant det är för dig, Gud. Hur det enda som betyder något, att man är försonad med dig, att man håller dina bud. Åh, Fader, låt det gå in i våra ständigt syndiga själar, våra själar som söker efter vägar att arbeta fram vår egen rättfärdighet. Låt oss förstå att allt sådant är irrelevant. Och Herre, och för det som är icke-troende, som har hört den text och blivit stuckna i hjärtat. Åh, Fader, fräls dem. Förändra deras ställning. Sätt dem i Kristus. Ta dem till dig. Gör dem till dina egna. För Kristi skull. För han som dog för syndares skull. För han som betalade det ofattbart dyrbara. Den ofattbart dyrbara lösensumman. Sitt eget blod. Och Fader, för Kristi skull. Fräls ett stort folk. Fader, vi ber detta. För att ditt namn ska bli ärat. I Jesu Kristi namn. Amen.